Välkommen till Holistic-podden med Anna och Nicky.
Podcasten som handlar om delarna som utgör helheten.
Nu ses vi igen och det är ganska roligt att det här avsnittet har vi skjutit upp.
Ja.
Och avsnittet kommer att handla om att skjuta upp saker. Och det var inte ens meningen, det bara blev så.
Man tänker så här, ja men det finns anledningar till det. Fast egentligen, ja, så kan man ju alltid tänka när det gäller att skjuta upp saker.
Ja precis, jo men det berodde på det här och det här och det här.
Exakt.
Ja, exakt.
Du fyllde ju år.
Ja, vi kan ju börja med att prata om det.
Mm.
Hur är det med mig nu för tiden? Har jag tänkt på något särskilt? Ja, jag har tänkt på det där med att jag fyllde år.
Jamen.
Och det var ganska mycket runt omkring det. Så det var ju därför vi liksom inte fick till poddandet nu på de två sista veckorna. Jo, men jag fyllde jämnt. Och det var ju ganska intressant. Jag tror inte att jag har haft någon sån här livskris tidigare. Men så började den här dagen närma sig. Mm. Och det kändes inte alls kul att tänka på.
Nej, jag märkte det.
Det kändes bara jobbigt. Och jag började fundera på, men vad är problemet? Är det liksom, är det problem med att tänka sig att man blir äldre? För det är ju en gåva att få bli äldre.
Mm.
Att faktiskt, jag är jätteglad över att jag har blivit 50 år nu.
Jag tycker också det är kul att åldras.
Ja, men det är ju kul och inte kul. Därför att det är ju på något sätt liksom som att man går åt ett visst håll. När man är liten så känns det som att man har eoner av tid att använda och möjligheterna är enorma. Och för varje år som går i livet så är det vissa dörrar som stängs. Och det är ju en upptäckt, tycker jag.
Okej, okay. Ja, jag håller verkligen inte med.
När jag var i tonåren så tänkte jag att jag ska åka till OS och tävla i simning.
Mm.
Och den dörren är stängd, kan jag säga. Mm. Jag kommer inte åka till OS och tävla i simning. Det var nära, men... Och sen så är det en massa andra dörrar som stängs liksom. Vi har fått jättefina barn och jag är jättesugen på att få fler barn. Men det börjar liksom också bli en dörr som är ganska stängd.
Mm.
Hur mycket jag än vill. Så det är vissa dörrar som stängs. Samtidigt så finns det ju fördelar med att bli äldre. Jag tycker de är fantastiska. För det första då att man överhuvudtaget får vara hel och frisk.
Mm.
Och kunna lägga år till sin ålder.
Jag tycker att gnälla över att man blir gammal, det är som att gnälla över att solen går upp och ner. Alltså vadå? Det händer ju hela tiden.
Nej, men nu pratar vi inte om att gnälla, nu pratar vi om hur det kändes inuti att tänka på det faktum att... För det var ju tydligt att det var inte bara så här, åh vad kul, jag ska fylla år. Härligt.
Nej, vad var det som inte var så himla härligt då?
Jo, för första gången på väldigt länge, eller för första gången någonsin så fattar jag människor som sätter ut en annons i tidningen och skriver jag är bortrest, kom inte och gratulera mig. För det blir ungefär som inför nyårsafton. Nyårsafton är ju sådär, oh, nu är det nyårsafton, nu ska det bli så himla härligt och speciellt och fint och kul och magiskt och bra. Och vi ska ha en väldigt tjusig middag och alla ska vara fint klädda och vi ska vara uppe till midnatt och sen ska vi skjuta raketer och helst så ska det kännas fantastiskt. Och det blir ju inte alltid så på beställning.
Nej.
Jag tycker att de där stunderna uppstår ju oftast av sig självt.
Mm, jag håller med.
När man är hemma och ledig en eftermiddag så är det någon som droppar förbi för de ska hämta något eller lämna något och så säger man... Ja, vill ha en kaffe eller... Och så bara uppstår stunderna. Där tycker jag magin inträffar.
Mm.
Så när det blir en sån här stor händelse, då tycker jag pressen blir lite för stor ibland. Så det gick jag och tänkte av och an på, vad ska jag göra nu då? När jag fyller jämnt. Ska jag åka bort på en fantastisk resa?
Det var mycket så här,
från och vad är det i så fall?
Ja, det var mycket velande tycker jag från min sida.
Ja, för du är ju SM-mästare i att ta beslut.
Nej, verkligen inte. Och det är kul att, i och med det här avsnittet. Men, ja. Men det var, du är däremot det, så att det var lite ovant.
Det är jätteroligt, för det handlar precis om det som det här avsnittet ska handla om. Att inte kunna ta ett beslut, utan bara skjuta på det och skjuta på det och skjuta på det. Och ju längre man skjuter på det, desto mer känner man bara så här, nej men jag orkar inte, jag vill inte.
Mm.
Och det var ju inte själva fylla årandet som var det besvärliga, utan just det här... Hur ska man på ett vettigt sätt fira det här så att det känns som att ja, men det där blev ju bra?
Just det, för eller ska det man finns ha massa en förväntningar.
Fest? Och hur många? Och vilka? Och när? Och var? Och hur? Och på vilket sätt? Och det blev bara, nej men det blev bara för mycket. Och till slut så sa du, nej nu får du släppa det där.
Ja.
Och då kände jag instinktivt, åh vad skönt, nu släpper
gjorde
jag
det.
Ja, jag gjorde det. Jag tänkte, vad bra, du har säkert tänkt något.
Mm.
Men sen, ju närmare dagen det kom så kände jag att, nej men är jag dum i huvudet eller? Du är ju inte bäst på att planera saker. Förlåt, men det har det ju faktiskt inte varit.
I alla fall inte långsiktiga. Alltså,
nej, och du är ju inte heller bäst på att hålla hemlisar.
Nej.
Och sen började mina vänner höra av sig och säga så här, du fyller ju år i helgen, får man komma och fira eller? Mm. Och min pappa hörde av sig och sa, ska vi hitta på något när du fyller år? Mm. Och då kände jag, oh shit, du har ju inte tänkt någonting nej. Alls. Och jag har släppt det.
Ja.
Och så fick jag bara ont i magen. Och så kände jag, men okej. Åh,
ett jävla maskineri
vad jobbigt det här var. Ja. Anyway, ja. Då måste jag fortsätta berätta hur det här ja. Blev. För då var det så här, då blev det lördag. Och jag, på lördagar så har jag mina pass. Jag har först ett pass klockan 9. Och sen ett pass klockan 10. Och så hade jag varit sjuk. Och så sa du, fast du måste ha dina pass. Ja, då
jag var på torsdagen innan.
Ja, och då var det någonting med det här som jag förstod att okej, någonting kommer hända på lördag. Så att när jag skulle ha mina pass så hade jag lite väl mycket pirr i magen. Och, så här,
och det här som du ska berätta nu, det var så himla klockrent. Så att det som hände var ju inte planerat. Det...
Okej. Okay. Ja, jag vet inte vad som var vad. Men vi gick dit i alla fall och kom in där på träningsstället.
Mm.
Och jag kikade så lite försiktigt för jag tänkte nu, det är nu det ska hända något då.
Ja.
Och det hände ingenting.
Nej.
Salen var där och de som var i salen sa, ja just det, du fyller år, vi ska sjunga lite grann för dig. Vi gratulerar.
Ja, men det var det jag menar, det var ju så kul
och
att det hände.
Och sen tänkte jag så här, ja det där var ju inte så farligt. Så de hade sjungit så hade jag mitt första pass.
Jaha, var det det som skulle hända?
Ja, och det var jätteskönt. Och så efter passet, ska det hända något nu? Nej, det hände ingenting. Och då tänkte jag, men vad skönt, då var det klart med det här då. Tänkte jag på något konstigt jävla vis. Så första passet var ett så här styrketräningspass och andra passet var då ett step-up-pass.
Mm.
Och det var jätteroligt och vi dansade och det var musik och allt möjligt. Och så precis när det är en minut kvar så ser jag utanför glasdörrarna att det ser lite oroligt ut. Min pappa är där. Han brukar inte vara där.
Han skulle inte vara
och
där
du
heller.
Du såg lite stissig ut.
Utanför. Mm.
För du försökte ju dra undan honom så att han inte skulle... Och sen när passet var slut så bara väller in människor.
Mm.
Och det kändes som här ditt liv. Alla människor liksom bara, och den, och den, och den, och den, och den. Och det var så himla fint och det tror jag kommer vara det som jag kommer minnas för alltid.
Vad roligt.
Alla de här människorna som jag liksom känner och tycker om och har delat stunder med tog av sin tid för att komma dit på en lördag. Och sen sprang min favoritdansgrupp in.
Mm.
Spets från dansskolan Move to Dance och körde mitt favoritnummer och jag får rys på armarna och bara berättar om det och The Power så sjukt bra för oss och så var det glitter och konfetti och det var prosecco på morgonen och det var blommor och det var presenter och jag fick många av dem som jag har tränat med under alla år hade liksom gått ihop sig och skrivit ett jättestort kort och det var så himla fint. Och jag blev så himla glad.
Vad roligt, Anna.
Och sen lekte vi resten av dagen. Vi lekte escape room och vi lekte en massa andra lekar. Och vi gick ut och käkade. Och sen så gick vi ut och festade och dansade. Och sen fick du köra fylletaxi hem.
Ja, det var jätteroligt.
Det var fruktansvärt roligt. Och jag är så sjukt tacksam. Och det fick mig att fundera. Jag blev omskakad på riktigt.
Mm.
Jag blev omskakad in i kärnan. Av hela den här upplevelsen faktiskt. Mm. Och jag har tänkt så mycket. Det tog en vecka att bara återhämta sig från att liksom sitta och stirra.
Mm.
Och sen har jag tänkt så mycket på det här med tid.
Mm.
Att ju äldre man blir, desto mer uppskattar man att människor ger av sin tid. För tiden blir ju värdefull när man åldras tycker jag. Det blir ju att, ja men när jag blir äldre så känner jag att jag har inte tid att slösa tid på grejer som jag inte tycker känns viktiga, genuina eller innerliga.
Mm.
Utan jag väljer att lägga min tid på det som faktiskt känns viktigt på riktigt.
Mm.
Och att människor då tar av sin tid för att komma och leka med mig en hel dag.
Mm.
Det är liksom det som man nästan uppskattar mest av allt. Det är liksom, man förstår ju att ja, men det är inte så lätt. Vissa ska skaffa barnvakt och Vissa har andra saker att göra på en hel lördag, men de tog ändå en hel dag till att komma dit.
Det känns som att när du säger på det sättet, det känns som att de uppoffrar någonting. Jag tror verkligen inte att det är så. De uppoffrar inte sin tid för att komma att vara med dig, utan de tar sig tid.
Mm.
Det är en skillnad, tycker jag. De gör det för att de tycker att det är lustfyllt.
Ja, men det är sant. Men jag tänker alltid så där att, ska ni ge tiden till mig? Mm. Samtidigt så vet jag, vi blev bjudna på en sån här heldagskalas. Mm. Och det var ju fantastiskt. Det var ju så roligt. Mm. Så att, ja, så lång historia. Men jag tyckte att jag fick lägga ut orden lite grann om just den här födelsedagen. Och det är superskönt att det är klart.
Ah, jag vill passa på att credda Thomas och Mina Benstem som driver då Move to Dance, dansskolan i Knivsta som blev utnämnd till Sveriges bästa dansskola.
Ja, och de vann Street Star.
Och de vann Street Star, ja, precis. Och Thomas Benstem rekommenderar jag att följa på LinkedIn där han visar sina kreativa content som han gör för typ så här, företag som ska göra events eller någonting sånt. Fantastiska kreationer.
Alltså, han är ju geni, han gör de bästa sakerna. Och det är med LED lights och det är visuals, det är dansnummer och det är liksom hela, han gör hela helheten.
Han jobbar mycket med Melodifestivalen, han har jobbat med så stora produktioner, han är otroligt duktig. Mm. Så kolla in det, Thomas Benstem.
Det var ju coolt att de kom.
Det var ja, det var coolt. Ja.
Ja, du då, har du tänkt något eller har du varit...
Alltså...
Nej, men du har ju varit helt slut.
Jag har tänkt på det här med att man ger av sin tid.
Nej, men till någon som vill någonting. Du gick omkring i 2 veckor innan min födelsedag och bara, jag har sån hjärndimma, jag kan inte tänka en enda tanke, som mos i hela huvudet. Och det bidrog ju också till att jag kände att en person som har det så i huvudet kommer ju inte kunna ha planerat någonting. Men nu förstår jag, du tog ju av väldigt stor kapacitet för att rodda ihop allt det här.
Ja, men lite så. Och sen är det ju så här att för mig att vara så före i tid är ju, det var ju säkert 3 månader före som jag började tänka på de här grejerna, eller började tänka på det, ett halvår innan jag tänker så här, nu Anna kommer fylla år liksom, och sen så sätta det här i verket och liksom koppla ihop grejer och sånt. Ja visst, det tog lite tid. Jag blev förvånad över att jag var själv så proaktiv liksom, i så god tid och allt var planerat så himla bra. Så att det var jätteroligt. Men sen så var jag trött och det var kul. Det var många saker som föll samman som gjorde att du blev extra lurad, vilket var toppen.
Ja, det var jättebra.
Sen så var det ju så här, så skulle vi bygga om lite grann hemma och vi skulle fixa till i köket lite grann. Och det där är också roligt då, apropå att planera tiden. Tänk att, men det där går ju fort. Det gjorde det inte och det blev inte särskilt bra.
Men det har det väl visst det gjort. Det gick ju på en vecka.
Jag vet, men det var ju också samtidigt som man gör sitt andra arbete och det blev mycket jobb. Och jag ska säga så här på en gång, det var härligt också. Mm. Det var jättebra och just nu ser köket fantastiskt bra ut.
Mm. Det är inte ens klart ännu.
Nej, så att det är jätteroligt.
Ja, men du har haft fullt upp.
Ja.
Du har planerat en hel fest och sen har du dessutom direkt efter det nästan tagit tag i köket.
Ja.
Mm. Men nu har vi pratat ganska ordentligt om varför det här avsnittet blev uppskjutet i 2 veckor. Så nu ska vi kasta oss in på dagens ämne som är...
Att skjuta upp saker. Prokrastinering. Ja,
att prokrastinera, exakt.
Så om vi pratar om det då, vad ska det leda till då?
Jo, men det är ju så här, vi lever i en tid som ställer allt högre krav på våran självständighet. Inte bara i våra egna privata liv, utan även på arbetsplatsen.
Självständighet?
Ja.
Okej. Okay.
Det är ganska viktigt att man på arbetsplatsen tar ett eget ansvar för att kunna hantera sina arbetsuppgifter och prioritera och få dem initierade, genomförda och avslutade.
Mm.
Så är det ju. Och då är det här med prokrastinering ett jättestort och faktiskt växande problem, eftersom vi samtidigt får allt mer saker som pockar på vår uppmärksamhet och gör det enklare för oss att skjuta upp saker, till exempel att sitta och scrolla på telefonen, som ju tar väldigt mycket, det lockar oss in i telefonerna. Vi får jättemycket belöningshormoner när vi sitter och gör inte ett skit då.
Mm.
Samtidigt som vi vet att vi behöver ta ett större eget ansvar för att kunna hantera våra uppgifter.
Just det, så ganska viktigt ämne.
Det här med prokrastinering är ett stort problem, ett jätteviktigt ämne och någonting som faktiskt går att lösa. Så det här är ju
också någonting som jag har noterat att det har dykt upp mer och mer i media runt omkring. Folk, ja. Folk pratar om det.
Ja, men det är ju inte så konstigt. Men det här har ju alltid funnits. Det är ju liksom ett fenomen. Men jag tror att det är någonting som man mer och mer kommer behöva hitta en lösning på.
Just det. Så vad kan man förvänta sig att man kan liksom prata om här? Och vilka frågor är viktiga att ta itu med? Och...
Ja, det här är ju ett ämne som inte liksom trendar lika hårt som psykologisk trygghet just nu. Så att jag tänker att vi kommer att grotta ner oss lite lätt i vad är det för någonting? Vad är det här fenomenet? Och framförallt blir det intressant att tänka, men vad beror det på? Varför blir det på det här sättet? Och vad är det som händer i kroppen och hjärnan när vi faktiskt väljer att prokrastinera, skjuta upp saker? Sen tycker jag och du att det är väldigt spännande att prata om vad är fördelarna?
Exakt, för det finns ju konstigt nog fördelar med det många gånger.
Exakt, vända på det lite grann. Sen ska vi prata om vad blir nackdelarna, och de är ju givna. Och sen framförallt så vill vi inte avsluta utan att plocka fram, ja men vad gör man åt saken då? Vad kan man testa? Vad finns det för verktyg och redskap för att bli lite bättre på det här?
Ja, och du har utlovat ett litet självtest som man kan få följa.
Ja, det kommer ett självtest så att man får reda på hur ligger jag till idag. Sen kan vi faktiskt börja använda vissa verktyg som man tycker att det här kan jag testa. För att se hur pass mycket bättre man kan bli inom den närmsta framtiden. Ja, men det är som vanligt. Det blir fakta och det blir filosoferande. Och vi kommer säkert att bjussa på några talande exempel.
Nu kör vi.
Nu kör vi.
Härligt. Så du, Anna.
Ja.
Om vi går rakt på sak. Vad är det då? Vad är prokrastinering?
Prokrastinering kommer från ordet procrastinum som handlar om, ja det betyder helt enkelt till morgondagen. Och det handlar om att inte göra saker. Att inte få det gjort.
Men inte bara.
Nej, alltså man brukar säga så här. För
det är ju typ mindfulness många gånger.
Ja.
Meditation, inte göra någonting.
Så det finns en definition på prokrastinering. Och prokrastinering är att medvetet välja att fördröja ett tilltänkt handlingsförlopp trots vetskapen om att det kan leda till negativa konsekvenser. Det här är alltså så man definierar det. Så att definitionen...
Jag har svart bälte i det där.
Ja, you put the pro in procrastination. Så man vill skilja på negativa uppskjutanden och positiva prioriteringsförmågor. För att låta bli att göra någonting, det kan lika gärna vara så här, nu låter jag bli att sitta och spela en timme, för jag måste verkligen få det här kaklet i köket gjort.
Ja.
Till exempel. Och då är det ju ingen prokrastinering i negativ bemärkelse, då är det ju snarare att du uppar din förmåga att prioritera vad som behöver hamna först på din lista. Så definitionen på prokrastinering, det är liksom att det är ett negativt uppskjutande, inte en positiv prioriteringsförmåga.
Vettigt. Jättevettigt.
Yes.
Där känner jag att du är ju väldigt bra.
Ja, men,
alltså du är ju bra på att prioritera, tycker jag.
När vi researchade inför det här avsnittet så började jag söka information och läsa på och hittade en bok och kände att det här är ju verkligen intressant på riktigt. Och vi ville tipsa om två böcker främst. Och den ena boken fanns på Storytel, så jag passade på att lyssna på den. Och den heter...
Vänta, jag ska bara...
Jag ska bara... Konsten att få det gjort i tid av Dorothea Pettersson. Och det här var en fantastiskt bra bok. Den var så mycket mer heltäckande än vad jag kunde hade tänkt innan. Så att den här borde alla lyssna på faktiskt.
Och om du är en sån person som skjuter upp saker för att de känns för övermäktiga, då finns det en kort version också på 30 minuter.
Okej, jag tror du skulle säga att du kan börja idag.
Nej.
Nej, men det här är en fantastiskt bra bok, och för oss som har mycket järn i elden så är det ju så lyxigt att kunna lyssna på böcker i till exempel Storytel då. Därför att då kan man gymma samtidigt. Sen finns det en till bok som också är en fantastiskt bra bok och lite mer, ska man säga...
djupgående kanske.
Ja, djupgående och mera. Det här, det var roligt därför att den heter Dansa på deadline, uppskjutandets psykologi. Och den är skriven av Alexander Rosenthal som jag träffade på min utbildning för ett år sedan faktiskt. Han är vid Uppsala universitet, psykologiska institutionen. Och Lina Wennersten.
Minns du vart vi köpte den?
Nej, det gör jag inte.
På järndagen.
Just det. Jättebra och intressant bok som verkligen innehåller KBT-verktyg där man kan jobba själv och skriva i boken och mycket fakta i den.
Mm. Det gäller ju då att man inte skjuter upp de här övningarna.
Mm, precis. För du köpte den här boken för ganska länge sedan, vet jag. För
exakt.
Att hjälpa dig själv.
Exakt. Knappt öppnat den. Jag ska göra det. Jag ska bara.
Men där har du ju en styrka. Du är ju bra på att köpa saker.
Jag är bra på att skjuta upp saker också.
Också, precis. Och vi har ju väldigt mycket böcker hemma. Så här självhjälpsböcker. Ah, ja. One of these days. Så att det är ju vad prokrastinering är, liksom. Mm. Vad beror det på, ska vi prata om?
Ja.
Mm.
Vad beror det på? Det beror ju på en massa olika saker, men det beror ju på att man undviker saker väldigt många gånger som känns jobbiga.
Mm.
Alltså det är ju, vi drivs ju i huvudsak av två stycken krafter. Det ena är ju att vi undviker smärta, och det andra är att vi söker upp njutning.
Yes. Och då kommer vi in på det här med att tänka kort och långt.
Exakt. Det finns ju nog, man kan dela upp hjärnans beslutssystem i korta beslut som har en effekt på kort sikt och sen så effekt på lång sikt. Mm. Och många gånger så väljer vi att göra saker som känns bra på kort sikt och reflekterar inte riktigt över vad det här leder till på lång sikt.
Ja, men reflektera, vi tar väl ändå ett beslut baserat på, alltså mycket av saker som sker i våran beslutsprocess är ju evolutionistiskt. Och rent evolutionistiskt så var det så här, vi hade inte jättemånga garantier om att det där kan jag göra om 1, 2, 3 år. För vi visste inte om vi skulle överleva så länge, utan det var ju mycket, mycket mer kortsiktigt på den tiden. Att ja, men det jag bestämmer för att göra här och nu, det vet jag i alla fall kommer hända. Men det finns inga garantier för att jag kan göra det här med ett halvår.
Nej, och vi har ju våran impulsivitet, alla har ju impulsivitet i någon grad liksom.
Mm.
Och vi agerar väldigt många gånger på våra impulser och de är känslostyrda.
Mm.
Alltså vi tar beslut utifrån känslomässiga reaktioner. Om vi tycker att någonting känns bra så gör vi det, om vi inte tycker att det känns bra så undviker vi det.
Så den känslomässiga motivationen blir starkare framförallt här och nu?
Ja, och då gäller det att aktivt kunna stanna upp och tänka, vänta nu. Hur blir det här på lång sikt?
Exakt. Och det blir väl en av de starkaste verktygen. Att kunna ta det här lilla. Stopp, stanna, vad händer? Hur blir det här på lång sikt? Och vanligtvis är det ju så här.
Mm.
Man kan nästan ta det som en tumregel.
Mm.
Att det som är härligt på kort sikt.
Mm.
Det blir oftast sämre på lång sikt. Och vice versa. Det som är lite besvärligt och utmanande på kort sikt. Det brukar oftast vara belönande på lång sikt.
Mm. Jag skulle vilja lägga in ett kan.
Ja.
Bli belönande på lång sikt. Och så
ja, jag förstår verkligen poängen med det. Men om vi tar det här klassiska exemplet. Du kommer hem från jobbet, du är trött.
Ja.
Och lite energilös. Mm. Och så står valet kring att snöra på sig joggingskorna.
Mm.
Och sticka ut och ta den här träningsrundan. Mm. Som du vet vore jättebra. Mm. Både för senare på kvällen.
Mm.
Och för hur du mår inuti senare på kvällen. För din framtid, för nästa vecka, nästa månad, nästa år och så vidare. Men det finns också ett alternativ att sjunka ner i soffan och ta fram en ask chokladpraliner och bara pausa en stund. Och där har man ju då ett beslut på kort sikt och ett beslut på lång sikt.
Ja.
Och då är det ju lätt att tänka, imorgon ska jag jogga, då känns det säkert bättre. Men idag är jag så himla trött och jag behöver faktiskt sitta ner i soffan en stund och äta choklad.
Mm, det där är otroligt intressant. Hände mig i fredags. Jag var lite krasslig senast tiden. Och så i fredags hade jag jobbat sent till sent på närmare kvällen på kliniken.
Mm.
Och så visste jag att jag skulle jobba sent. Så jag stoppade in träningskläderna i ryggsäcken direkt.
Du var proaktiv.
Ja, och När jag hade slutat så satte jag på mig träningskläderna direkt och gick till gymmet.
Mm.
Och det var så här, nej, det kändes inte kul. Det var inte skönt, men det var himla härligt efteråt.
Mm.
Och jag var nöjd att jag hade gjort det.
Mm.
Därför att det är så otroligt enkelt att liksom bara lyssna på den där lättjan. Så bara, fast jag kan ju träna imorgon istället. Det kan jag göra. Och så hade man blivit lite missnöjd.
Så där löste du det på ett bra sätt.
Ja, jag gjorde det. Mm. Så var det verkligen. Mm.
Så vi tänkte bjussa på det här, det är inte vi som bjussar, det är från boken Dansa på deadline. Mm. Så har man ett självtest. Mm. Och det här tänkte jag att det kan man göra faktiskt på en gång här och nu. Mm.
Så ta fram penna och papper.
Ja, och har du inte det så får du ju anteckna i mobilen. Och är det så att du kör bil så får du helt enkelt göra det här en annan gång än när du kör bil. Så det är 12 stycken frågor som är ganska korta och rakt på sak. Och svarsalternativen är på en skala 1-5. Mm. Där 1 poäng betyder mycket sällan, stämmer inte alls i mitt fall.
Lägst alltså, ja.
2 poäng betyder stämmer sällan i mitt fall. 3 poäng, det är lite mitt emellan, stämmer ibland i mitt fall. 4, stämmer ofta i mitt fall. Och 5 poäng, då är det mycket ofta, stämmer helt och hållet i mitt fall. Ganska enkelt, ni fattar. Fråga nummer 1. Jag skjuter upp beslut tills det är för sent. Ge dig själv ett poäng. Höfta till bara. Nummer 2. Även efter att jag har fattat ett beslut dröjer det innan jag agerar i enlighet med det. 3. Jag kastar bort mycket tid på oväsentligheter innan jag fattar ett slutgiltigt beslut. 4. När jag måste hålla en tidsgräns slösar jag ofta bort tiden på annat. 5. När det gäller uppgifter som inte är särskilt krävande kan det ta mig flera dagar att slutföra dem. Även när det gäller uppgifter som inte är särskilt krävande. 6. Jag ägnar mig ofta åt saker som jag hade tänkt göra för flera dagar sedan. 7. Jag säger hela tiden att det där, det gör jag imorgon. 8. Jag väntar vanligtvis med att påbörja en uppgift som jag måste göra. 9. Det känns som att tiden inte räcker till. 10. Jag får inte saker och ting gjorda i tid. 11. Jag är inte bra på att hålla utlovade tider. Och 12. Att skjuta upp saker och ting till sista minuten har tidigare stått mig dyrt. Och då räknar man ihop sina poäng när man har gjort det här. Och då kan man konstatera att om du har mellan 10 och 19 poäng, då har du inga svårigheter med att göra saker och ting i tid. Om du har mellan 20 och 29 poäng, då har du små eller lindriga problem med prokrastinering. Om du har 30-39 poäng, då har du måttliga eller medelsvåra bekymmer med prokrastinering. Och har du mellan 40 och 50 poäng, då har du svåra problem med prokrastinering.
Mm. Jättebra. Vilket intressant test.
Det är intressant därför att det är också någonting som testar oss i nuet. Mm. Nu är det så här. Men om jag kan reflektera över mitt eget beteende, ta lite olika beslut och bestämma mig för att använda ett eller två av de verktyg som vi delar ut här, då kommer det här se annorlunda ut om ett tag. Mm. Och jag upplever att jag har haft tidigare problem med att prioritera och skjuta upp saker, men jag har faktiskt blivit riktigt bra.
Okej. Vad intressant. Du måste ju ha en helt annan betygsskala för det där än jag i huvudet då.
I guess. Men det här var också tidigare, när jag var yngre, så upplevde jag att det var ett större problem. Men jag tycker faktiskt att jag har blivit väldigt mycket bättre.
Alltså du är ju verkligen exekutiv. Du gör ju saker. Det har ju alltid varit det som har imponerat på mig. Att när du väl har tagit ett beslut så genomför du det.
Mm.
Och det har ju aldrig varit, alltså så länge som vi har varit tillsammans nu. Jag har varit tillsammans med dig mer än halva mitt liv.
Ja.
Mm. Och jag har nog aldrig stött på någon som är mer genomförande än du.
Ja, nej, men jag har blivit bra på det. Mm. Och det är jätteskönt. Mm.
8 tips för att hantera prokrastinering för att främja personlig utveckling. 1. Prokrastinering kan vara ett sätt att undvika obehagliga känslor. Många människor skjuter upp uppgifter för att undvika känslor av stress, rädsla eller osäkerhet. Prokrastinering kan kopplas till perfektionism. Vissa människor väntar på rätt ögonblick eller vill göra saker perfekt, vilket leder till att de skjuter upp uppgifter, gör någonting på en gång. 3. Att förstå och identifiera orsakerna till prokrastinering är avgörande. Genom självreflektion kan man upptäcka vilka känslor eller tankar som ligger bakom ens tendens att skjuta upp saker. Försök att verkligen stanna upp och reflektera och tänk till. Varför gör jag på det här sättet? Hur blir det när jag gör på det här viset? På lång sikt
respektive på kort sikt. 4. Att bryta ner uppgifter i mindre delar kan hjälpa. Det här kallas för chunking. Genom att bryta ner stora uppgifter till mindre hanterbara enheter så kan det kännas mindre överväldigande att börja arbeta. 5. Använd till exempel tidsstyrningstekniker som Pomodoro-metoden. Att arbeta i korta, intensiva intervaller och sen ta regelbundna pauser kan hjälpa till att öka produktiviteten och minska prokrastineringen. 6. Fokusera på framsteg istället för perfektion. Att acceptera att det är okej att göra misstag och att framsteg är viktigare än perfektion kan minska rädslan för att misslyckas och därmed minska tendensen att skjuta upp uppgifter. 7. Sätt upp tydliga mål och deadlines. Genom att sätta upp specifika mål och deadlines skapar man en tydlig struktur och ökar motivationen att ta itu med uppgifter i tid. 8. Kom ihåg att belöna dig själv för framsteg. Att belöna sig själv när man har avslutat en uppgift eller uppnått en milstolpe kan hjälpa till att öka motivationen och minska tendensen att skjuta upp uppgifter i framtiden. Lycka till!
Så det här med prokrastinering, det är någonting som jag funderade ganska mycket på det där. Vi träffar ju mycket människor i samtal i vårt arbete. Mm. Och vi pratade om att ja, men vissa personer prokrastinerar ju mer. Finns det några som vi har träffat som faktiskt inte gör det?
Mm.
Jag träffade en person ganska nyligen som verkligen tar tag i saker.
Mm.
Och betar av grejer och gör listor och sådär. Mm. Men så kom jag på att ja, men den här personen skjuter upp andra grejer.
Exakt.
Så jag tror att vi alla har våra områden där vi kanske är bättre och områden där vi är mer utmanade.
Mm.
Och då ska vi också prata om lite grann med när prokrastineringen kan vara ett sekundärt problem. Mm. Alltså när det inte är själva grejen att man bara skjuter upp grejer, utan att det faktiskt beror på någonting.
Mm.
Och det kan till exempel vara att om vi har dåligt med energi så är det ju svårare både hjärnmässigt att ta bra beslut och att faktiskt orka uppmana de krafterna som behövs för att ta tag i saker och ting.
Mm.
Så då kan man ju gå till våra avsnitt om helhetshälsa för att, och energi.
Exakt samma tanke som jag fick.
För att kika lite grann på vad gör man liksom för att uppa sina energinivåer.
Ja.
Mm. Du är oorganiserad.
Mm.
Om man överlag har ett problem med att organisera och ha ordning och reda och struktur i tillvaron, då kan ju prokrastinering vara ett sekundärt problem.
Mm.
Därför att det är stökigt.
Ja, verkligen.
Mm. Eller om det är svårt att säga nej av en eller annan orsak.
Mm.
Då kan det också vara lätt att man hamnar i situationer där man behöver skjuta upp saker. Därför att man säger ja till för mycket. Och det blir svårt att prioritera.
Okay.
Man kanske har tagit på sig saker som man inte kan hantera. Mm. Och så kanske man säger, ja, jag ska snart göra det där. Jag är snart klar med det där som jag lovade dig.
Absolut.
Men man kan inte.
Men det känns ju mer som att man har svårt för att sätta gränser.
Ja, sätta gränser säger nej.
Mm.
Du befinner dig i en krissituation.
Mm.
Då är det också svårt att ha koll på överhuvudtaget.
Prioriteringar.
Mm. Det mesta.
Mm.
Du är perfektionist.
Okej.
Okay. Mm. Om du tänker dig att jag ska göra det här men det måste bli perfekt.
Ja, självklart.
När är stunden perfekt för att jag ska kunna genomföra den här uppgiften perfekt? Mm.
Det är ungefär som de som säger, jag ska börja träna, eller jag ska börja på gym snart, jag ska bara bli lite mer vältränad.
Ja, och jag har ett annat bra exempel, det är när man har gått en instruktörsutbildning eller en PT-utbildning.
Mm.
Och så har man gjort alla ingående moment och nu är det bara dags att sätta igång.
Mm.
Då är det så här, jo, men jag ska ju börja, jag ska göra det när jag känner mig precis redo. När jag känner att nu har jag självförtroendet och har erfarenheten och har förberett mig. Och den stunden kommer ju aldrig, nej, utan det är bara att hoppa.
Ja.
Mm. Om du lider av psykisk ohälsa,
ja,
då är det ju inte säkert att du har alla krafter med dig för att kunna prioritera överhuvudtaget eller ha energin att ta tag i saker och ting. Så då behöver man prioritera sin mentala hälsa först.
Så när liksom, om vi pratar liksom när det kan vara bra då?
Ja, när kan det vara bra att skjuta upp saker och
ting? Jag kan direkt gå till mig själv.
Ja, för du är ju bra på att skjuta upp saker och ting. Så berätta, vad är din win med det?
Ja, till att börja med så är det så att det är inte så att jag inte får någonting gjort. Det är inte det handlar om.
Vi fungerar väldigt olika.
Ja.
Och vi jobbar ju väldigt mycket ihop. Mm. Och det blir väldigt spännande då. Där jag kanske känner att jag vill planera, ha framförhållning, strukturera, göra listor och få någon sorts ordning på saker och ting. Mm. Och du har en helt annan agenda. Och om man då försöker respektera båda istället för att säga att ditt sätt är dåligt och mitt sätt är bra, så blir det lite intressant. Så om vi pratar lite mer om ditt sätt då.
Ja, men mitt sätt handlar ju ganska mycket om, jag gillar till att börja med, jag tycker det är skönt med struktur och ordning. Men jag har inte alltid så lätt att upprätthålla det. Däremot till exempel, man kan ta ett exempel med mina spinningpass som jag leder. De är väldigt strukturerade och planerade. Det finns alltid liksom en röd linje och så. Men sen kommer det, hur kommer jag till det läget när det blir så här?
Ja.
Och där är det så att jag trycker saker framför mig tills det blir så pass bråttom. Så att jag måste göra det.
Exakt.
För då ökar min motivationsgrad. Med din födelsedag till exempel, det var det som förvånade mig så mycket, att jag sköt inte det framför mig utan jag tog besluten tidigt. Och det vart ju bra, men normalt sett så hade jag nog väntat ett bra tag till tills det blir så bråttom. Så att nu måste jag verkligen ta det här beslutet och då kan jättemycket hända.
Men det kanske spelade in också att du förstod att om du tar beslutet timmar innan så kommer inte andra människor att hinna frigöra tid för att vara med.
Absolut.
Så det måste vara en motivationsfaktor där.
Mm.
Men jag kommer ju tänka på den här stresskurvan då.
Ja.
Stressprestationskurvan.
Ja, det krävs som är ganska mycket för att jag ska...
Spännande. Mm. Ja, men för den handlar ju inte om motivation. Mm. Och då är det ju så här att om du inte har någon stresspress och tryck på dig.
Mm.
Då får vi ju inte så mycket gjort därför att vi känner oss inte motiverade.
Verkligen.
Och i ditt fall så krävs det då...
Mycket.
Enligt vad du säger, väldigt mycket stress och press och tidsbrist för att du ska känna att nu är jag motiverad.
Ja.
Och så tror jag det kan vara, att det är olika för alla människor.
Och det lustiga är att jag tror att man får lika mycket gjort, alltså bara under en annan tidsperiod.
Vet du, nu är det faktiskt så här, att det finns, det var någon som ställde sig frågan, hur lång tid tar en uppgift?
Mm. Lika lång tid oavsett.
Och svaret på frågan är, uppgiften tar så lång tid som du har på dig.
Ja.
De flesta blir klara i tid.
Ja.
Och då är det dessutom så här att vi gör 80% av vi gör hälften av arbetet på 80% av tiden.
Ja.
Det är ganska spännande.
Mm.
Så de allra flesta människorna, oavsett förmåga att planera eller förmåga att prokrastinera, får hälften av jobbet gjort på 80% av tiden. Sen blir de allra flesta mer motiverade när man känner att nu börjar tiden ta slut och det närmar sig deadline. Mm. Så då gör vi andra halvan på den sista 20% av tiden. Så det är som en kurva som går upp.
Ja.
Och det här gäller alla människor.
Det är rätt ganska intressant. Spännande. Finns en annan fördel också. Det är att jag upplever i alla fall att det är lättare, men det här är rent egoistiskt, lättare för mig att ta saker och ting på uppstuds. Det blir så här som att, ja men nu gör vi det här. Och så bara gör man det, så här. Och att den här planeringstiden som är innan, den går ganska så här snabbt. Man bara kör på. Jag har inte samma behov av att, ja men det här måste du planera det här långt i förväg här, så att vi får koll på läget.
Nej.
Det är en fördel, men det är ingen bra fördel.
Ja, det är intressant, för jag... tycker också att det finns en poäng ibland i att vänta.
Mm.
Jag minns tyvärr inte vilken bok det var. Det skulle kunna vara 4-hour work week.
Mm.
Eller så är det Blink.
4-hour work week pratar han om det här med att faktiskt skjuta upp saker så att det blir bråttom. Urgency effekt.
Exakt. Mm. Där han säger att ja, men om du är en sån här människa som faktiskt får mer gjort i sista sekund. Mm. Varför ska du liksom påbörja tidigare?
Mm.
Då kan du ju spara den tiden och sen så väntar du tills dess att du vet att här är jag motiverad, nu kommer jag få mycket gjort på kort tid.
Mm.
Och så ser du till att göra det då.
Mm.
Och jag tycker det ligger någonting i det.
Det gör faktiskt det.
Faktiskt. Sen kan jag tycka inför projekt att man kanske går och mal saker i huvudet väldigt länge.
Så tycker jag det är verkligen när man typ planerar en föreläsning eller liknande. Mm. Då pågår ju arbetet konstant.
Man
undersöker och tittar, läser på och så vidare. Sen när man väl sätter föreläsningen, det kan ju ta kortare tid eller närmare in på, men det är många, många, många timmar som går åt till att bara planera.
Mm.
Så är det ju.
Så om man googlar på det här med vad är fördelarna med prokrastinering, då kan man se enligt studier att det finns underlag för att man får en ökad kreativitet när man hamnar i det här läget att man har lite hög motivation.
Mm.
Spännande, va? Mm. Och att man också liksom, man ger hjärnan en chans att bearbeta saker och ting från lite olika infallsvinklar. Mm. När man får bråttom. Mm. Intressant. Mm. Den andra fördelen med prokrastinering, det är att det blir naturligt lättare att prioritera.
Okej.
Okay. Därför att om du har 10 saker på ditt bord och du vet att fast imorgon är det här. Mm. Ja, då blir det ganska enkelt att prioritera.
Då kommer beslutsprocessen in liksom.
Just precis. Mm. Så det är väl lite grann det man kallar för burning platform.
Ja, just det. Att man måste ta ett beslut.
Nu är det så bråttom så nu måste jag göra det här. Jag kan inte prioritera den andra saken för att, ja. Så kan det vara. Mm. Men sen är det ju så att förutom fördelarna så finns det ju en hel del nackdelar med prioritering. Vad tycker du? Med prokrastinering.
Med prioritering. Ja, med prokrastinering, nackdelarna är att det är otroligt stressande. Ja. Det är otroligt oskönt.
Det är det första som dyker upp när man söker på det. Mm. Stress, press, ångest, oro. Att skjuta upp saker och ting leder till att stress och press och ångest ackumuleras.
Så många nätter som jag har sovit dåligt för att jag har skjutit upp saker. Alltså ja. Det är ju liksom, ja, går inte att beskriva.
Vilket också kommer till nästa punkt då, att det blir negativt för vår hälsa.
Mycket.
Därför att den här ökade stressnivån som ligger på dygnet runt gör att man sover sämre. Mm. Du har högre stressnivå, vilket gör att hjärnan fungerar sämre. Så du får sämre organisations- och planeringsförmåga.
Sämre impulskontroll.
Exakt. Ja, precis. Och vad nu det leder till. Mm. Och sen ser man också att det ofta leder till sämre prestation. Mm. Därför att när du är stressad och pressad så blir resultatet oftast slarvigt. Och du presterar inte på din toppnivå.
Nej, självklart.
Så det finns ju en stor fördel med att tillämpa någon sorts verktyg för att kunna försöka stanna upp.
Har du några exempel på verktyg?
Ja, men massor. Mm. Ska vi gå till det?
Ja, jag tycker det.
Vi gör det.
Får jag säga en sak som jag tycker att du gör som är väldigt bra? Vi jobbar ju en del med ledningsgrupper och sådana saker med företag och inom massa områden. Men det här, även i hemmet, så är du otroligt duktig på att skapa agendor. Till exempel effektiva möten, mötesagendor, prioriteringssystem. Du är otroligt bra på att prioritera och göra smarta listor.
Ja, vi har
träffat. Organisera upp sådana saker så att det blir tydligt.
Ja.
Det är verkligen så här. Ja, men här sitter vi framför oss med ett protokoll över dagens avsnitt till exempel. Mm. Som inte tittarna eller lyssnarna ser. Mm. Men där har vi en tydlig bild på att ja, men du har gjort en översiktsplan över det här avsnittet. Och det finns väldigt tydligt här framför oss. Mm. Lätt att följa.
Ja, men jag träffar mycket människor i samtal. Jag träffar många effektiva, högpresterande kvinnor i samtal. Mm. Det finns nog vissa personer som har den här, som har lite lätt för att kunna liksom zooma ut och ta ett helikopterperspektiv för att få syn på, okej, det här är vad vi har att dela med, det här kan vi strukturera upp, pang, 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 så här, så här, så här. Och jag tror att jag är en sån person av någon anledning. Och då är det ju tillfredsställande att ta det här perspektivet och direkt försöka dela upp i delar och försöka hitta strukturer och ordningar och prioriteringsordningar och jag älskar att göra listor. Mm. Och det är också på hjärnans villkor bra att göra listor, därför att hjärnan går igång på det där och vi får belöningshormoner både när vi gör listan och när vi prickar av den, så att det är en del av välmåendet helt enkelt. Mm. Så att det man kan göra, det är ju då nummer ett, sätt mål.
Mm. Vad händer då?
Det som händer då, det är ju en form av första prioritering. Mm. Jag menar, vi har ett helt liv med massor med saker som pockar på vår uppmärksamhet. Mm. Så det första blir ju på något sätt att fråga mig själv, vad är viktigt för mig i mitt liv? Vad ska jag ens tänka att jag behöver prioritera? Ja. Är det jobbet? Mm. Eller är det familjen? Mm. Eller är det min hälsa? Eller är det min ekonomi? Mm. Så att du överhuvudtaget får någon sorts grov prioritering på vad är det som är viktigt. Därför att det är lätt att springa på alla bollar.
Jag får en bild av en cirkulationsplats, en rondell. Mm-hmm. Med massa skyltar som är utfartsskyltar. Mm. Och så åker man bara runt. Någonstans måste man ju ta ett beslut. Okej, jag måste åka av här, nu. Och prioritera det liksom att jag svänger av här. Och då kommer man ju någonstans, åtminstone.
Exakt, och det är lätt att springa på alla andras bollar istället då. Mm. Att folk säger, du kan du göra det här, kan du fixa det här, har du gjort det här? Mm. Och så blir du fast i någonting som du inte ens vet vad det är.
Nej.
Du kanske bara är pressad och stressad och har en hög med saker som du mår dåligt över att du har skjutit upp. Just och det. Ligger på den här, borde, skulle, shoulda, woulda,
coulda. Så att sätta mål.
Yes, sätta mål. Sen är det bra att göra en prioritering, och det kan man bland annat göra med genom att göra listor.
Mm.
Ännu bättre än listor när man är helt förvirrad, det är att skriva alla sina to-dos på lappar.
Mm.
Och lägga ut framför sig ungefär som ett memory.
Mm.
Och sen börja göra en prioriteringsordning. För då kan man hålla på och flytta de här lapparna lite hit och dit och fram och tillbaks.
Hur skulle den prioriteringsordningen kunna se ut då?
Ja, men då kan man börja med att titta på alla de här lapparna, och då kanske man blir lite smått överväldigad.
Mm.
Och sen börjar man lägga lappar i, vad är viktigt på riktigt? Mm. Ja, men det är de här sakerna.
Mm.
Vad är det som är bråttom?
Mm.
Vad är det som inte är viktigt?
Mm.
Vad är det som inte är bråttom?
Mm.
Och då börjar man få lite ordning och reda på de här sakerna. Det här finns en fyrfältare som man kan göra med viktigt, oviktigt, bråttom, inte bråttom. Mm. Och vissa av de här lapparna kan man ju då direkt liksom inse att de här lägger jag i någon sorts pauslåda.
Mm.
Det här är varken bråttom eller viktigt. Och sen finns det vissa grejer som är både bråttom och viktigt.
Mm.
Och de bör ju få prioritet. Mm. Och sen är det ju bara att börja pricka av.
Då läste jag ett tips här, att de som är bråttom och viktigt, vilka av de här sakerna tar mindre än 5 minuter att utföra?
Ah,
så fiffigt. Tar man dem direkt.
Mm.
För de går så jäkla fort, och de är lika bråttom och viktiga, för man har satt dem i samma prioritet.
Mm.
Men de går så snabbt att göra, så att man normalt sett tänker att jag gör dem sen.
Mm. Ja, men just det. Ja. Jag kom på en fördel till förresten, som jag läste om. Det här var faktiskt jättespännande. Mm. Jo, om min uppgift är att plugga inför ett prov, eller en tenta, eller en uppgift.
Mm.
Och jag verkligen börjar, det här känner de flesta studenter till. Åh, jag ska plugga till tentan, men är det inte så att ugnen ser ut som att den behöver rengöras? Och skafferiet behöver städas? Nej, jag behöver byta lakan. Och vattna blommorna behöver jag också göra. Den här lådan behöver verkligen sorteras. Jag tror jag gör det en stund. Alltså man kan ju verkligen hitta på de mest ofantliga sakerna istället för att göra det man ska, sätta ner rumpan på stolen och plugga inför en tenta. Då är det en fördel med alla de här sakerna som man får gjort under tiden. Jo, men det är ju det. Därför att annars är det ju lätt att tänka, städa ugnen, det orkar jag verkligen inte göra. Ta tag i de här stökiga lådorna, nej, det kan vänta.
Ja, eftersom det är en produktiv sak som man gör, absolut. Som funkar. Ja, absolut.
Jo, men det kallas till och med någonting. Nu har jag glömt bort vad det är för någonting. Men det är ju liksom att det du får gjort
sekundär positiv effekt eller något. Ja.
Exakt. Mm. Det är faktiskt inte dåligt.
Nej.
Jag har fått en hel del sånt gjort.
Mm.
På sistone.
Mm.
Mm. Vart var vi någonstans? Vi pratade om verktyg.
Ja.
Precis. Så att sätta mål och sen att göra en prioriteringsordning.
Mm. Mm.
Och sen att börja pricka av. Och där har jag ju massor med olika tips. Jag är ju listornas mästare.
Mm.
Jag gör ofta listor. En fördel med att göra en lista är att du får saker från att de snurrar runt i huvudet och du går omkring och tänker, jag måste komma ihåg det här och komma ihåg det här.
Mm.
Så får du ner dem på ett papper.
Mm.
Och då vet man att du kan släppa det här i huvudet, för det är ju på pappret.
Mm.
Sen kan man ju göra massor med roliga saker med en lista. Man kan bestämma sig för att jag ska börja uppifrån.
Mm.
Och så ska jag slaviskt bara gå nummer 1, nummer 2, nummer 3. Det är en sorts sätt.
Mm. Mm.
Man kan börja nerifrån.
Mm.
Man kan ta varannan uppifrån, varannan nerifrån. Man kan slå tärning. Nu ska jag... Men vadå?
Ja, absolut. Sure.
Det är kul ju.
Ja. Jättekul.
Tycker du inte?
Nej, det är nästan inget roligare.
Mm. Jag känner mig som mest nöjd när jag bestämmer för att nu gör jag första saken på listan.
Mm.
Och så kanske det står något jättejobbigt där. Och så gör man det och så bara...
Oh, jo, men det köper jag.
Wow.
Det köper jag. Ja. Absolut.
Mm. Och då blir man så glad och nöjd och inspirerad. Så då tar man nummer 2 och sen tar man nummer 3.
Mm, vad fint. Sen finns det det här magiska talet... 7-9 plus minus 2 eller vad det heter. Det vill säga att hjärnan har lättare att hålla lagom information i huvudet samtidigt. Så jag
ja, men det är sett, närminnet.
Ja, men jag har sett lite tips om det med listor också. Att en lista på 6 punkter verkar vara optimalt för att få hjärnan att känna att men det där klarar jag av.
Mm.
Är det verkligen. Liksom 30 punkter på listan, då är det mer som att herregud, alltså blir stressande.
Ja, absolut. Och jag håller med om saken att även om jag gör en lista på 30 punkter så förväntar jag mig ju inte att jag ska pricka av alla. Nej. Utan har jag gjort 5 då är jag jättenöjd. Mm. Och då kan man liksom bara behålla listan. Mm. Ibland kan man stryka saker också.
Mm.
Mm. Och sen brukar det också vara så här att om man är på gränsen till att bli utmattad eller om man verkligen liksom är ansatt av stress och press och oro och ångest, då brukar det vara så här att en sak per dag.
Mm.
Och sen är det stopp.
Mm.
Och det kan vara svårt att acceptera när man är en effektiv människa som brukar pricka av långa listor. Men är man under stress och press och oro, då är en sak per dag jättebra.
Jag brukar tänka så här då. Ja, och så tänk på hur mycket du har fått gjort på en månad. 30 saker.
Oj, vad bra!
Eller hur?
Ja.
Så gör en sak per dag,
ja,
då har du fått 30 saker gjorda på en månad.
Ja!
Vilket är ju fantastiskt.
Så är det ju. Men det finns ju ett uttryck som jag vet att du använder ofta på engelska.
Mm-hmm.
Och som också finns på svenska.
Mm.
Och då är det så här. Det finns 7 dagar i veckan.
Mm.
Och någon dag är inte någon av dem.
Someday.
Leads to a town called nowhere. Ja, så att kontentan är ju på något sätt att öva upp sina, nu tar jag tag i det här, muskler.
Mm.
Börja nu.
Just det, beslutsmusklerna.
Ja,
mm.
Och när vi jobbar med målsättning på våra workshops, då går de ju alltid ut på att få folk att börja nu. Vad kan du börja med nu? Vad är det minsta lilla steget som du kan ta för att komma igång?
Och vi pushar ganska hårt på de bitarna när det är målsättningen som att komma igen. Vad kan du göra?
Ta börja nu.
Gör nu. Vad kan du göra nu?
För det livsfarliga, det är det här, ja men det ska jag börja med imorgon. Där hinner för mycket saker hända.
Mm.
Så liksom det här med att börja nu.
Och då märker man att folk så här går ut på rasten efteråt, pausen, så tar de, står de i telefon och liksom pratar eller de skriver någonting och så här. De tar det här beslutet.
Jag kan ge ett exempel. Då har du sagt att jag är så bra på att ta tag i saker och inte skjuta upp grejer. Men nu ska jag berätta vad jag skjuter upp. Jag hade ett litet märke på huden.
Mm.
Som man ju vet som vuxen människa att det där ska man ju inte skjuta upp.
Mm.
Och det har jag skjutit upp.
Ja.
Och jag har tänkt en massa tankar hit och dit och fram och tillbaks.
Tog energi.
Det är inte så farligt. Men det är, jag vet inte ens hur man gör. Och jag vet inte var de där ställena ligger som man ska gå till. Och, alltså, helt idiotiskt.
Mm.
Och så till slut så satte jag det på en lista.
Mm.
Oh, vad jobbigt och besvärligt. Mm. Hur ska jag ens börja? Ja, men jag börjar med att googla på hur man kontaktar Kry. Och så gjorde jag det. Jag
bara skrev
in. Nej, jag vet, det här är ju jättelöjligt, men så här går det ju till.
Mm.
Så jag skrev in på min dator, på min paus, på arbetet, Kry. Och så hamnade jag på Kry.
Mm.
Och direkt så kom jag in på deras sida.
Mm.
Hej, vad har du problem med? Ja, det är ett märke, jag skulle kolla upp. Okej, ladda upp ett foto.
Ja.
Va? Vadå nu? Och så laddade jag upp ett foto. Och så sa de, bra, vi ringer om 10 minuter. Va? Och plötsligt så ringde det. Och jag hann liksom inte ens radda upp alla mina orsaker till varför jag skulle vänta eller så vidare.
Nej.
Så var det klart.
Och det gick bra, eller?
Och det gick bra.
Mm.
Det var inga problem. Det hade jag skjutit upp i 3 år.
Mm.
Det är ju inte bra.
Det är rätt intressant.
Men själva grejen som jag vill komma till, det är det här att ja, men börja med den första grejen då. Jag hade ingen intention att genomföra allting. Min enda intention var att jag ska kolla upp hur man eventuellt kan gå tillväga. Och vips, så var det gjort.
Och den är en typisk sån sak som är hög prioritet.
Ja.
Behöver hända. Och det är viktigt.
Ja,
och
fast det tog, jag var mindre, inte tillräckligt orolig. Nej. Det var som så hemskt.
Nej, men det tog mindre än 5 minuter. Det menar.
Jag hade en patient som kom in och hade kollat upp ett märke som var dåligt.
Ja.
Och då blir man ju påmind om att, alltså då stiger ju urgency-graden när man tänker att oj, 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 det är ju viktigt det här.
Det är sant.
Nu får man ju lyssna på det här och tycka att det var helt puckat, det tycker jag också. Men det är bra att vara ärlig ibland.
En annan sak som ett verktyg, det är att lägga ifrån sig mobiltelefonen.
Självklart, lägga undan distraktioner. Och även, det finns ju många bra begränsningar man kan göra på sin telefon.
Mm.
Jag har satt in att jag får kolla på sociala medier i 1 timme, sen stänger det ner.
Och jag har lagt bort mina sociala medieappar på längst bak i det här. Man kan flippra med appar.
Man får bläddra bra länge.
Ja.
För och man kan ju också ställa in tider för vilka man får titta på det här. Och så stänger telefonen ner. Mm. Sen kan man ju alltid liksom gå förbi de här gränserna.
Mm.
Men det är ändå ganska hisnande om man tänker att vi har sociala medier.
Mm.
1 timme per dag.
Mm.
Tänk om jag la 1 timme på att försöka lära mig franska per dag.
Mm.
Eller spela piano per dag. Det skulle ju ge någonting.
Eller städa.
Ja, men alltså vad som helst. Mm. Eller, men du vet, vad som helst.
Mm.
Du skulle kunna skriva på en bok en timme per dag och det skulle leda till någonting.
För att kunna göra det mindre så måste vi göra det svårt för hjärnan att få till det, att titta på sociala medier. Därför att då kommer, ju mer hinder är framför det, desto mer osugen blir hjärnan på att ta det beslutet.
Mm. Och det gäller ju andra saker också. Det som pockar på din uppmärksamhet, se till att det blir svårtillgängligt. Och se till att det blir lättillgängligt att ta tag i grejer.
Det är det vi pratade om från början. Pain and pleasure, smärta och njutning.
Mm.
Det vill säga, se till så att det du vill sluta göra är tillräckligt jobbigt, smärtsamt, tufft, så att du inte utför det, och att belöningen blir så njutbar som möjligt.
Mm, precis, för det handlar ju om det där att spela på de sakerna. Mm. Och till slut så kommer vi även till det här, den här KBT-snurran som vi kallar den för. Mm. Det vi tänker påverkar omedelbart hur vi känner inför en sak.
Mm.
Och med en viss känsla i kroppen så kommer det definitivt påverka hur vi beter oss. Alltså vår förmåga att ta tag i saker eller undvika saker. Mm. Så att nummer ett skulle också kunna vara att fundera på, hur tänker jag om det här?
Mm.
Gör jag det lustfyllt att klara av det här? Eller har jag i mitt huvud en bild av att det kommer vara så jobbigt och svårt och besvärligt och hemskt, så jag skjuter upp det en dag till.
Mm.
Så när vi hittar rätt tanke för att skapa en bättre känsla i kroppen, jaha, det handlar bara om att skriva in den där webbadressen, men det kan ju faktiskt göra.
Mm.
Då kan vi lura oss själva att ta det här första steget nu på en gång, och då börjar det hända grejer.
Mm.
Och då kan man så småningom sen komma fram till, för i våran KBT-snurra så pratar vi om tanke, leder till känsla, som leder till beteende, som ger ett resultat.
Mm.
Resultatet är den här fjärde delen. Mm. Och när vi börjar få resultat som visar på att jag är en person som tar tag i saker.
Mm.
Då får vi en vana att tänka om oss själva. Jag var dålig på att ta tag i saker, men jag har blivit bättre.
Just det.
Och det kommer att stärka vår framtida förmåga att börja ta tag i saker. Mm. Och det kan ju vara, man kan ju ta den minsta, lättaste saken först.
Mm.
Bara för att stärka sin egen självkänsla kring att check på den, jag tog tag i det här.
Mm.
Så den biten blir ju viktig.
Mm.
Jag känner att när vi pratat om så många viktiga bra saker. Så
jag kan säga en sak till.
Ah.
Ja, det är att koppla ihop någonting som du gör med någonting som du redan gör. Någonting som du vill göra med någonting som du redan gör.
Just det, där jobbar vi med en del.
Ja, men typ så här att jag ska bli bättre på att ta mina kosttillskott. Så gör det precis innan jag borstar tänderna.
Ja.
Eller att jag vill göra 20 armhävningar. Jag gör det precis innan jag ska duscha på kvällen.
Ja.
Alltså så här, då kopplar hjärnan ihop det med någonting som du redan gör. Så då tänker man att det är bara en sak till. Det är som att liksom öppna dörren innan du duschar. Alltså det är vad som helst. Det blir ingenting. Det blir neutralt för hjärnan och enkelt att utföra.
Det är jättebra.
Mm.
Det är precis som alla mammor som sitter på toaletten och kissar och passar på att städa lite grann på badrummet samtidigt.
Mm.
Det bara liksom händer.
Okej, okay. Smart.
Du ser förvånad ut.
Mm. Jag trodde ni satt och scrollade.
Mm, nej, det är du som gör det.
Ah, ja.
En kvart. Men du, har du någon sån här bra exempel på saker som du gör samtidigt? Kopplar ihop beteende?
Som jag kopplar ihop samtidigt?
Ja, att du kopplar ihop en
laga sak. Mat och laga mat och lära mig någonting.
Ja, du lyssnar på bra saker.
Ja, jag försöker, när jag lagar mat eller diskar någonting, så lyssnar jag på någonting som jag kan lära mig något av ofta.
Mm. Ja, men det är ju fiffigt.
Det tycker jag är en smart sak att göra.
Så vi gav oss ju ut för att prata om prokrastinering, som känns som ett väldigt aktuellt och viktigt ämne som verkligen hänger ihop med vårt övergripande mål med podden.
Mm.
Och det handlar ju om att skapa mer feel good i livet.
Mm.
Och skapa mer feel good, det handlar bland annat om att minska negativa, onödiga stressorer och källor till oro och dåliga känslor.
Mm.
Och däremot liksom skickliggöra och öka mängden, alltså det man är kapabel till.
Mm.
Och det är klart att alla kan bli bättre på att prioritera och ta tag i saker. I stort och i smått.
Det tror jag också faktiskt.
Mm. Mm. Och det är en viktig del, och vi är mer utmanade än någonsin i att faktiskt skjuta upp grejer. Mm. Så det här var ett viktigt avsnitt.
Mm, det känns viktigt, och jag tycker att det knyter an till vår holistiska liksom tanke. En helhetsbit, därför att helheten måste funka och du behöver göra bra saker för att funka bra.
Ja.
Mm.
Och avslutningsvis så vill jag läsa mitt finaste kring det här med att prokrastinera och skjuta upp.
Okej, vad kul.
På Ravlunda kyrkogård så ligger Fritjof Nilsson Piraten begravd.
Mm.
Och på hans gravsten så står det: här under vilar en man som hade vanan att skjuta upp allt till morgondagen. Dock bättrade han sig på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972. Det är aldrig för sent.
Fint.
Jättefint. Vi ses om en vecka.
Hej då!
Hej då!
Och vill ni följa oss på sociala medier så kan ni följa oss på @formholistic på Instagram. På Formholistic Leadership på LinkedIn. Vill ni gå in på vår hemsida så är det på www.formholistic.com. Ni får jättegärna kontakta oss via mail på contact@formholistic.com.